En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Circle K. Energi för både dig och bilen.
I början av veckan har det hållits många och långa möten mellan Ukraina, EU och USA. Det är en tid som präglas av samtal och förhandlingar på olika nivåer med syftet att uppnå fred i Ukraina.
Zelensky says Ukraine needs a dignified peace and a guarantee that Russia won't launch more attacks. Over the weekend he also addressed Russia's latest strikes on Ukraine's electrical supply. Now the White House is pushing to end the war in Ukraine by Christmas.
Some of the sources that we spoke to on the U.S. side of those negotiations, they said that consensus was reached on about 90% of the points of this peace agreement between the Ukrainians and the Americans. This, of course, then needs to go to Moscow.
I want to see it end. They want to see it end. I actually think that President Putin wants to see it end. You know, I've had good talks. We've had good talks with Russia. And I think they'd like to get back to more normal way of life.
Men vid sidan om kampen vid förhandlingsbordet pågår kriget oförtrutet. Ukraina pressas vid fronten och tiden är knapp. Hur går det för de ukrainska trupperna? Vad behöver de för stöd just nu? Och är freden inom räckhåll? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Joakim Paasikivi, tidigare överstelöjtnant, idag senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling. Hej!
Hej!
Under veckan så har det ju hållits fredsförhandlingar mellan olika parter, men också EU-möten om stödet till Ukraina. Hur beroende är Ukraina i dagsläget av den typen av stöd?
Ja, utan det stödet så har Ukraina oerhört svårt att kunna stå emot Ryssland eller ha ett fungerande samhälle under det här kriget. Alltså, stödet är oundgängligt för Ukraina. För det går ju både till humanitära insatser, alltså sjukvårdsapparaten och skadade och evakueringar. Det går till administrationen, löner och pensioner, men också naturligtvis en mycket stor del till själva kriget. Att Ukraina ska kunna stå emot och kanske befria delar.
Hur ser tillgången på vapen och stridsmateriel ut för Ukraina?
Förvånansvärt mycket då för oss som har följt det här kriget görs i Ukraina av ukrainsk försvarsindustri. Man bygger ut den hela tiden trots de ryska anfallen. Och här säger man från Ukrains sida att ja, man behöver finansiering, men kapacitet finns. Och här har ju också EUs försvarskommissionär sagt för någon månad sedan att lägga pengar på försvarsindustrin i Ukraina är, ja, då får man ut dubbelt så mycket jämfört med europeisk försvarsindustri. Alltså det går fortare, det blir snabbare och det blir mer relevant. Så därför så tillverkas mer än hälften av det som ukrainarna använder enligt egna uppgifter tillverkas i Ukraina. Men stödet utöver det, ja, det är oundgängligt. Den mest kvalificerade luftvärnsmaterielen, alltså robotar, Patriot och sånt, där har Ukraina ingen motsvarighet. Så att det är viktigt med olika typer av stöd, både ekonomiskt men också materiellt.
Det pratas ju mycket om de här olika fredssamtalen just nu, men mindre om hur det ser ut vid frontlinjerna. Hur går det för respektive sida i kriget?
Ja, alltså ska man börja på den övergripande nivån så är det ingen som når sina mål. Alltså Ryssland lyckas inte ta Ukraina, Ukraina lyckas inte befria de ockuperade områdena. Det Ryssland gör nu är att de har tagit eller håller på att ta, och det har vi ju sagt i 18 månader, den lilla orten Pokrovsk. Det kommer inte innebära att de får ett operativt genombrott, det vill säga att de skulle kunna utnyttja det här för att ta stora delar av Ukraina, utan det blir som Avdiivka förra året eller Bachmut för 2 år sedan. Man tar en stad och sen så kommer man i propagandan ha det som det är lika stort som befrielsen av Berlin 1945. Ukraina har tagit tillbaks delar av, sannolikt i alla fall, den orten Kupiansk längre norrut, där Ryssland då hade utropat, Putin i tv-sändning hade sagt att de hade tagit den, och generalen som sa att de hade tagit den fick en hög utmärkelse och är numera död. när staden inte då är rysk. Så att hur det här hänger ihop, det är lite oklart. Men det som är kännetecknar fronten, om vi pratar markkrig, är att den gråa zonen, där är absolut livsfarligt att vara, men ingen sida riktigt behärskar den med soldater, den blir bredare och bredare. Och det är därför att det är så oerhört många drönare där. Och då går det knappt att vistas där. Man kan ha nedgrävda stödjepunkter, men inte någon sån här öppna skyttegravar eller så. Och från de här stödjepunkterna kan man strida, men det är väldigt svårt att ta sig dit eller därifrån. Och det underhållet, den här sista milen, det är på båda sidor, sköts väldigt förhållandevis mycket av obemannade markfarkoster. Och de slås då ibland ut av obemannade drönare i luften. Så att hela den här förflyttningen mot att göra det här omöjligt att vistas i, gör att, ja, men vem behärskar det här egentligen? Ja, det är svårt att säga. Och zonen blir då bredare och bredare. Det är farligt att vara i en zon som är upp till mellan 4 och 5 mil bred, kanske på båda sidor. Och det här riktigt i stridszonen, ja, där kan man inte sticka upp huvudet i princip. Och de största trupprörelserna som vi ser från rysk sidan, för det är ju de som anfaller mest, det är när det är riktigt dåligt väder. Då chansar man på att drönarna inte kommer att upptäcka, men är det dimma, det går att flyga lågt vanligtvis, och snö, ja, det blir svårare att upptäcka, men kriget fortsätter. Och sen finns det ju sjökriget, och där har ju Ukraina alldeles nyligen slagit till mot den ryska flottbasen i Novorossiysk med en undervattensdrönare. Första gången man lyckas med sånt. Och luftkriget, ja, båda sidorna skjuter eller skickar iväg drönare och robotar mot varann. Skillnaden är att ryssarna gör det med många fler och mot civila mål också. Ukraina skickar sina mot industriella och militära mål.
Vi ska prata mer med Joakim Paasikivi efter en kort paus. Häng kvar. Är det någon attack från något av hållen som har varit av extra stor betydelse den senaste tiden som du har reagerat särskilt på?
Nej, det är intensiteten i de ryska. Alltså, det är så väldigt många drönare och robotar, och så fokuserar man på en eller ett par städer som får fruktansvärda attacker mot sig. Och från rysk sida så slår man ju mot alla typer av mål. Alltså det finns ju ingenting som är fredat. Sjukhus, kyrkor, allt åker med. Trots att man från rysk sida säger att man bara slår mot militära mål. Att man är noga med att inga civila ska drabbas. Alltså vi vet att det inte är sant.
De senaste månaderna har Ryssland också attackerat Ukrainas läkemedelsförsörjning. Hur påverkar det Ukraina?
Ja, de har ju haft eller har en läkemedelsindustri också som ju tidigare har i likhet med andra länder exporterat. Och här har det varit, förefaller i alla fall, har varit en fokuserad attack mot flera såna här lager och producenter. Där säger till BBC en av producenterna att ja, det här det blir ett avbräck under en månad eller en och en halv månad, men att man kommer att vara uppe på banan och kunna producera läkemedel. Samma importen fortsätter, men Röda Korset säger också då att ja, ett av deras lager med medicin och andra förnödenheter är förstört. Allting går ju att ersätta, men visst, alltså det blir ju problem i det korta perspektivet. Ja, men det kommer inte under den här veckan några nya läkemedel. Och det finns ju inte jättestora lager på sjukhusen. Alltså de är ju beroende av tillförsel. Så det här är bara ytterligare ett exempel i hur Ryssland försöker att göra livet till ett helvete för ukrainarna. Och i synnerhet när man slår mot sjukhus och ja, medicinproducenter och lager. Det är så uppenbart vad man vill.
Jag läste att militärstyrkor från Nordkorea undanröjer minor just nu i den ryska regionen Kursk. Hur ser stödet från Nordkorea till Ryssland ut i nuläget?
Ja, det är ju den enda formella alliansen som Ryssland har. Och sen är det lite oklart hur många soldater från Nordkorea är, hur många arbetsstyrkor eller vad man ska kallar det finns det, och hur används det här. Men det förefaller som att nordkoreanska soldater finns framförallt i Ryssland och är inte i jättestor omfattning varit jag skulle säga anfallstrupp in i Ukraina eller på ockuperat område. Men att man nu har fått de här minröjarna, ja, men det verkar vara väl belagt. Men också där att det är mest på ryskt område, och det gör ju då att ryssarna inte behöver använda sin egen personal, utan de kan ju då sättas in mot Ukraina. Sen blir det ju svårt att bedöma, så redan efter fallet av Mariupol så talade ryssarna om att 2022-23 att man skulle ha hjälp av 50 000 nordkoreanska byggnadsarbetare som man sen inte såg till. Så att det är svårt, ja, det är ju slutna samhällen med ingen fri press, så jag vet inte, men tillräckligt mycket talar för att de finns där, men omfattningen tycker jag är svår att bedöma.
Om vi ska gå in på de här fredssamtalen som pågått och som pågår, har de fört Ukraina närmare en fred?
Nej, det förmodligen inte. Däremot så är skälet till att de förs är ju att båda sidorna behöver en fred. Inte minst Ryssland som ju har en oerhört trängd ekonomi och inte helt lätt att kunna fortsätta det här kriget in i evigheten som de påstår. Men om de här samtalen, ja, alltså, det är bra om Ukraina, europeiska företrädare och USA kommer fram till en hyfsat gemensam plan. Därför att det betyder att då kanske trycket på Ryssland kan öka. Det blir lite oklart med den amerikanska inställningen. Men från rysk sida, alltså för några dagar sedan så var den ryska utrikesministern Lavrov oerhört tydlig med att nej, vi måste gå till grundorsakerna, och det är ju den här förljugna ryska historien om. Och sen går han in på att ja, men där ryssar bor, där måste Ryssland ta tillbaka. Alltså, nej, men det är inte riktigt så det fungerar. Ni har ju erkänt Ukraina flera gånger sen. Putin har ju skrivit på det där flera gånger. Och nu händer man. Och sen så går han in till att bara säga att nej, men det är Europa som är nazistiskt. Amerikanerna börjar förstå oss, och det nazistiska Europa tvingar ukrainarna att slåss mot Ryssland. Så att hela signaleringen som kommer från Ryssland offentligt säger bara tvärnej till alla eventuella planer som inte är ryska. Men Lavrov har aldrig varit en riktigt central figur, och förhandlingarna har ju skett mellan andra. Så det är möjligt att det finns någon rörelse där, men det är inget tydligt, och det är definitivt inte något som man från Moskvas perspektiv vill börja säga att vi vill avsluta kriget och vi vill säkra en hållbar fred i Europa. Fast undertexten är fast bara på ryska villkor.
Precis. En sak som Putin har varit väldigt tydlig med är ju att Ukraina måste avstå ett NATO-medlemskap, för annars blir det ingen fred. Är det något som Ukraina och väst skulle kunna gå med på?
Ja, som Zelensky själv har konstaterat så är det ju att det är nu flera NATO-länder som har sagt att de inte kommer att släppa in Ukraina, och då blir det inte så, för det krävs ju enhällighet. Och då har man diskuterat då, här har ju kommit positiva signaler både från Europa, europeiska länder och USA om säkerhetsgarantier av artikel 5-karaktär, det vill säga NATOs artikel 5 som är den här en för alla, alltså blir ett NATO-land anfallet ska alla hjälpa till att försvara. Om man kan få till en liknande skrivning, kanske till och med hårdare än artikel 5 som är lite fluffig, ja, men då skulle nog Ukraina kunna acceptera det där. Men det som man inte vill acceptera från Ukrainas sida, det är att liksom säga att nej, vi vill aldrig gå med i NATO, vi ska vara neutrala därför att Ryssland säger att vi ska det, och att delar av Ukraina som Ryssland inte har tagit ska vi lämna ifrån oss. Där går deras gräns. Och det gör att nej, vi har inte kommit närmare freden så vitt vi vet. Men det finns slutna rum, så att ja, det kanske finns en möjlighet. Men jag tror att det kan finnas en möjlighet att det blir, jag har ju trott att det skulle kunna bli fred före årsskiftet. Där hade jag fel uppenbarligen, även om ja, det är en vecka kvar, men jag tror inte det händer något. Men att båda parterna, men Ryssland också framförallt, behöver en fred. För annars så kommer deras samhälle att drabbas väldigt hårt. Kanske första halvåret, men om Ryssland vill fortsätta det här kriget och prioriterar bort hela det ryska samhället i övrigt, ja, men då kan man nog göra det under lång tid.
Då tackar jag för idag.
Tack så mycket.
Sist här alltså Joakim Paasikivi, tidigare överstelöjtnant, idag senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily och jag heter Olivia Svensson. Vi hörs igen snart. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.